Då så, då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film. Det görs i samarbete med Musin. Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också
Viktor Järner här,
Hannes Kinnaren
och Rasmus Foltmar.
Bra jobbat.
Så jävla robotröst i början alltså.
Vad sa du? Alltså, du skrattade åt mig?
Nej, åt Patriks robotröst. I samarbete med Musin. Han har typ fem sidor manus.
Skrattade du åt mig, Rasmus?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, det lät bara märkligt när du sa ditt namn.
Okej. Okay. Han är så ovan. Det brukar vara jag som
säger start.
Det.
Ja.
Och det är det 41:a avsnittet, eller hur?
Ja.
Ja, det är det. Mm. Vi tänkte ta och börja med att diskutera trailern till Gangster Squad som kom förra veckan. Och det är alltså Ruben Fleischer, eller hur man...
Ja, jag tror att det uttalas Fleischer.
Som tidigare gjort komedier, eller är väl mest känd för att ha gjort komedier. Zombieland var väl hans regidebut?
Ja, han har väl gjort en
långfilmsdebut.
Ja, långfilmsdebut,
Och så kom han förra året.
En jävla succé, måste jag säga.
Ja, den var väl ganska lyckad, alltså rent publikmässigt och sådär. Och en ganska bra film också.
Ja, verkligen.
Alltså enligt min åsikt. Men.
Sen gjorde han också... i betyg på den, satt jag.
Jag sätter också en 4 på den. Det är en riktigt, riktigt stabil film.
Ja, 3.
Okej.
Så gjorde han 30 Minutes or Less förra året, som var väl inte i samma klass.
Nej, vi har snackat lite om den här i podcasten och det är väl ingen riktigt som har gillat den. Vi var besvikna allihop.
Ja,
eller besviken. Vad hade man för förväntningar egentligen? Alltså, jag vet inte. Nej.
Nej, och nu går han till något helt annat kan man säga. En,
ja, verkligen.
Ett kriminaldrama i... 40-talets Los Angeles med den klassiska police versus mafia intrigen.
Ja, det är väldigt The Untouchables-aktig premiss det här. Väldigt, väldigt mycket sådana vibbar tycker jag.
Ja,
det här med att ett polisgäng ska liksom gå utanför ramarna för vad poliser får göra och att de får riskera sina liv och allt det här för att ta ner en gangsterboss. Och i The Untouchables så är det då Al Capone, medan det här är Mickey Cohen. Så är det en fiktiv karaktär eller?
Jag vet inte.
Man får inte den känslan.
Men nej, jag tycker också
det är väl meningen.
Ja, jag vet inte i alla fall. Men antingen är det fiktiv eller så är det baserat på någon verklig snubbe.
Ja, men jag älskar den här tidseran.
Ja, jag också.
Speciellt i Los Angeles. 40-talet och Los Angeles känns episkt.
Ja.
Såhär, noir-känslan som man får är grym. Estetiken liksom, fantastiskt.
Men det känns väl lite gjort?
Eller? Det känns ju lite matinéet och kulissigt. Men det hör ju ändå lite till. Det känns... Alltså...
Det enda som jag tycker är jobbigt är det som många andra har klagat på. Det är det här att rapmusiken kickar in liksom. Att
det är väldigt lustigt val.
Ja, det är skumt. Men det känns ju väldigt väntat från Fleischer ändå. Han är ju lite sådär poppig typ.
Han har gjort musikvideos och lite sånt där.
Ja, exakt. Men om man hade skippat för att när själva musiken går igång bara. För först går det är ju samma låt. Men jag tror det är Jay-Z eller något va, som har gjort den låten.
Ingen
eller vem är det?
Jag vet faktiskt inte vad det är för låt.
Nej, men det är i alla fall en låt som går igång.
Imitera låten, Victor.
Jag kan tyvärr inte. Men i alla fall, det är en låt som går igång. Och först hör man bara liksom den instrumentella slingan. Och sen så går, när Sean Penn kommer in med en Tommy Gun och börjar peppra ner något ställe, så går...
Well, I can't tell you what real is. I can only tell you what it feels like.
Så går rösten in också. Och då pajar det lite, tycker jag. Men det är ju väldigt, det är en jättekort bit när det är rösten med också. Men själva musiken tycker jag funkar, men...
Frågan är om de behåller det till själva filmen och gör lite Marie Antoinette-aktig och slänger in modern musik i en
periodfilm.
Jag tror inte det.
Jag tror inte det heller.
Jag tror att den här filmen kommer vara väldigt, väldigt lättsmält. Det kommer vara lätt och okomplicerad biounderhållning. Liksom. Väldigt Hollywood. Ja.
Det blir väl inte något enormt kanske, men jag har riktigt höga förhoppningar faktiskt, framförallt sen trailern kom och casten är ju sylvass.
Giovanni Ribisi, what's up?
Josh Brolin, alltså och Robert Patrick. Gosling,
för helvete.
Ja, Gosling, ja. Michael Peña, Anthony Mackie. Ja,
jag hatar att det känns som att det börjar bli fult att tycka om Gosling nu.
Vadå?
Jag får den känslan när man nämner Gosling så är det Hade man nämnt hans namn precis efter Blue Valentine så hade det varit mycket kreddigare. Men nu har
alla älskar väl typ Gosling, känns det som.
Det blir fast nu börjar ju de som är försöker vara kreddiga.
Ja, precis.
Inte tycka om Gosling för att han har varit så himla bra och
för att han har gått ut i the mainstream. Det, alltså, det är som
han har blivit för mainstream.
Ja, precis.
Ja, han har gjort efter Blue Valentine, han har liksom gjort Maktens män. Eller The Eyes of March då. Drive, Crazy Stupid Love. Och sen så kommer det jättemånga. Det kommer 4 filmer under 2000-talet.
Ja, men skit i alla som tycker så liksom. De är bara
helt... alltså, och jag tycker det är så med precis allting. Alltså det är samma med Twitter. Alltså att Twitter var att det var så här att det var några som stack ifrån Facebook och det var Twitter, att de var liksom on the cutting edge. Men nu är alla på Twitter igen och då blir det så här, då är det inget speciellt längre. Och jag vet inte, man kan väl säga att Ryan Gosling har gått mer åt mainstream-hållet, men jag tror inte det handlar om just filmerna han har gjort, utan det är bara det att folk vet vem Gosling är nu. Så nu är det inte lika coolt, alltså som du säger, det är inte lika kredit att gilla Gosling. Och det är synd, det blir liksom, ja. Jag är inget extremt fan av Gosling, eller har aldrig varit heller, men alltså det är så synd när det blir sådär, jag håller med dig.
Ja, jo, det är skitsynd. Och sen så, och det är väldigt märkligt, för han gör ju inte, precis som du säger, särskilt stora mainstream-filmer, åtminstone inte nu framåt. Han gjorde Crazy Stupid Love och Drive, vilket båda var väldigt, väldigt mainstream
då. Eller inte Drive, var inte så, utan det är mer Ides of Mars då som var mainstream.
Ja, fast alltså. Drive var ändå, den blev ju omåttligt populär.
Ja, visst, så var det.
Alltså även för average-publiken.
Det var ju lite så här arty-aktig film som gick ut i mainstream-världen. Medan jag tycker Ides of Mars är mycket mer mainstream ändå. Alltså den var ju,
folk trodde väl att Drive kanske var mer mainstream.
Precis, och därför gick de och såg den och fick någonting helt annat liksom. Så jag känner ändå att Ides of Mars är alltså den kanske som har spett på den imagen mer i så fall.
Ja, och sen så har vi, och sen kommer han göra så här The Gangster's Squad, som antagligen kommer vara en väldigt så här,
ja, väldigt mainstream är det där också.
Lättillgänglig. Den kommer liksom alla gå på. Men sen är det ändå så här Only God Forgives och Lawless
och The Place och, Beyond the Pines.
Precis. Och det är ju inte alls lättillgängliga filmer
liksom. Nej.
Det är det inte alls. Herregud, Lawless är en jävla Terrence Malick-film. Det är typ, det borde vara på typ Fotografiska och inte.
Fast den,
på...
heter ju inte Lawless nu längre. För Malick gav ju den titeln. Det är därför den här Wettest County, som den hette innan, John Hillcoats nya film, den heter ju Lawless nu. Och det är för att John Hillcoat, han frågade Malick om han fick ta den titeln. Och då sa Malick ja. För att Malick är ju sån, han bestämmer ju inte sig för titel liksom förrän, alltså det flyter ju omkring, han har ju massa arbetstitlar och sådär, han vet ju inte vad hans filmer ska heta. Så att han gav Lawless-titeln till John Hillcoat.
Har du någon ny titel på Malicks film?
Nej, den är untitled nu.
När Lawless-trailern kom ut så trodde jag att det var Malicks film.
Ja, just det sa du igen.
Så jag blev
väldigt... bara, shit, det ser ju fan bra ut.
Det ser väldigt, väldigt mainstream ut från Malick.
Ja, nej, men... jag upptäckte det rätt snabbt.
Ja, förstår jag. När John Hillcoats namn kom upp efter typ 10 sekunder kanske.
Ja, det bara, oh
yeah. Eller när han såg Shia LaBeouf.
Ja, det är möjligt.
Nej, men Gangster Squad trailern då. Jag tycker det känns som den kommer bli, det kommer bli väldigt mycket yta. Förstår jag, men alltså det.
Men tror du inte det är så trailern bara? Eller alltså, eller
nej, alltså det, det känns som att det här är en kostymfilm av ett visst lag, kan man säga. Ja. Det känns som man kommer liksom bara gotta sig i hela den här 40-talsmiljön och gangstermiljöerna liksom. Och ja, det kommer bara vara massa kläder och bilar och sånt där. Och lite,
det blir som en stor kuliss,
gator och sånt där. Ja, precis. Och jag vet inte, jag är rädd att det kommer inte finnas så mycket djup i den här filmen.
Nej.
Ja. Och det, men alltså,
det ska bli intressant alltså, att Fleischer gör han, det här är ju liksom, det ser inte ut att vara någon komedi på något håll i alla fall.
Nej. Eller alltså, det är lite alltså,
det är det är säkert Avengers fenomen eller Marvel fenomenet att de kommer droppa en jävla massa one liners hela tiden. Ja. Det tror jag.
Det är möjligt. Alltså det känns ju, den går ju lite åt det lättsammare hållet ibland så här, när Ryan Gosling som här återförenas med Emma Stone från Crazy Stupid Love, när han ska alltså ragga upp henne och liksom plocka med
Don't
henne.
Don't I know you from somewhere?
Eller så försöker de sälja filmen lättare än vad den egentligen är liksom.
Ja, det är också möjligt. Det är det jag tänker, att den kanske, ja, att nu gör de ju en trailer och den ska nå så många som möjligt och dra så många som möjligt till biograferna. Och då säljer de det som en lätt film. Och sen kanske den är mycket råare. Alltså det ska ju vara en väldigt rå historia. Alltså det ser man ju i slutet på trailern liksom, när Ryan Gosling avrättar en snubbe med shotgun liksom. Så att, men det beror ju på vilken, alltså det är ju den här lite lättsamma tonen då, alltså, ja, speciellt när de lägger in musiken och det där och,
ja. Undrar vad den kommer få för åldersgräns.
PG-13.
Ja, det känns PG-13, va? Fast säg frågan ändå, alltså, jag vet inte, Josh Brolin, han spöar på någon snubbe där och man ser blodet flyger och, ja, jag vet inte.
Jo, men det där går ju att ändra i efterhand och,
ja,
och sånt.
Det gör det.
Vet du, Sean Penn verkar ju fått en liten
makeover.
Ja, som Joseph Gordon-Levitt i Looper. Lite, ja, ansiktsproteser och grejer.
Och väldigt mycket Robert De Niro i Raging Bull, tycker jag. Alltså,
ja, faktiskt, jag tänkte också på det.
Ja. Jäkla motta-grejerna, så här intryckt bulldog-ansikte, typ så här. Väldigt, de har gjort, de förstår att hans näsa, typ, va? Och,
ja, något med ögonbrynen och grejer.
Ja.
Eller liksom, ja.
Men det känns ju passande, liksom.
Sean Penn gör ju inte så himla mycket. Alltså han är inte superproduktiv. Nu under 2011 har han ju varit det, men...
Ja, han har väl varit lite mer politisk aktiv. Han är ju, håller på med, pysslar med sådana grejer med.
Ja. Jag skulle vilja att han regisserade mer.
Ja.
Och han är en grym regissör.
Efter Into the Wild och...
ja. Alltså Into the Wild, och jag kan inte släppa den filmen.
Indian Runner har han gjort också, eller vad den heter.
Ja.
Mm. Men jag har höga förhoppningar på den här filmen, absolut. Och jag gillar verkligen casten. Alltså det var väl Mickey Rourke som hoppade ut och så kom Robert Patrick in istället. Robert Patrick är ju riktigt
Brian
intressant.
Brian Cranston skulle väl vara med också, va?
Ja, just det. Så var det kanske.
Hoppade också.
Ja, är du säker på att han har hoppat? Jag vet inte. Det kan
denna ständiga biroll.
Ja, precis.
Ja, Brian Cranston, men han står inte med i casten.
Nej, okej. Nej, men då har han nog hoppat också. Men Robert Patrick är intressant, tycker jag. Han är en av de mest intressanta i den här filmen. Robert Patrick, då, för er som inte vet, det är han som spelar T-1000, ja, i Terminator 2, Judgment Day. Till exempel. Ja. Och han spelar Johnny Cashs farsa också, riktigt, riktigt bra i Walk the Line. Där är han grym också. Så jag gillar Robert Patrick och det ska bli kul att se honom i en sån här roll.
Ja, och det ska bli kul att se hur Ruben Fleischer lyckas pulla det off.
Ja, precis. Det är ju verkligen ett... Han har verkligen raised his game här, tycker jag. Och frågan är om det... Ja, om man lyckas.
Vi får se, helt enkelt.
Det får vi göra.
Vi tar och går vidare till vad vi har sett lite i veckan.
Yeah.
Jag såg i morse faktiskt, vad jag såg, en film som heter Baby Call.
Jag tänkte gå på den visningen, men jag orkar inte.
Nej. Det är en, ja, det är väl en samproduktion mellan olika länder, men man kan säga att det är en norsk film. Den utspelar sig i Norge och i stort sett alla skådespelare norska förutom Noomi Rapace. Eller säger man Noomi eller Noomi?
Noomi.
För jag har hört många som säger Noomi.
Jag tror man säger Noomi.
Noomi
Rapace. Jo, det är, man säger Noomi Rapace.
Okay. Ja. Jag var nästan 100 på att man säger Noomi.
Noomi Rapace spelar i alla fall huvudrollen och hon pratar svenska och alla andra pratar norska. Och jag visste inte så mycket om den här filmen innan den. Jag gick snabbt in på IMDb och kollade. Den såg listad som en horror slash thriller. Och taglinen eller plotten är kort så här: After a baby monitor picks up another channel, Anna begins reliving the nightmare she's recently escaped. Jag tänkte, det kanske blir så här, en röst från andra sidan och lite sånt där. Men det är inte riktigt så. Man kan väl kort beskriva det som en psykologisk thriller. Det är inte så mycket skräckelement, utan det är lite mer så här, man är liksom så här, vad sker det här i verkligheten eller inbillar hon sig det här?
Okay.
Man får reda på att den här Anna som hon spelar har, det har skett en makaber händelse med hennes exman och hon bor tillsammans nu med sin 8-åriga son och är väldigt så här paranoid. Hon tror att den mannen ska komma tillbaka, att någon vill skada hennes son. Och så skaffar hon en så här baby monitor, alltså som en walkie-talkie fast bara envägsfunktion, som hon har i sonens rum för att höra honom på natten när hon sover. Och så börjar det komma andra ljud istället, så hon hör så här folk som grälar och barn som gråter och så här, man bara what? Och så där. Nej, men tyvärr så var inte den här filmen så väldigt bra. Den var aldrig riktigt spännande, tycker jag. Den var ganska tråkig emellanåt. Jag är ganska svårt med, alltså, så här psykologiska thriller-grejer. Alltså gillar man, om vi tar Black Swan som ett exempel, det tycker jag är en mycket bättre film än den här. Men den hade jag också så här, lite svårt för. Jag har liksom
Jag
har så svårt att köpa vissa sådana grejer. Jag är så väldigt logisk, men jag vill ha att allting ska vara typ logiskt. Så jag tycker så här,
it shall make sense.
Ja, det är liksom så här, vad fan. Så om man inte har något problem med det, så kommer man väl inte ha så mycket problem med den här, även om det är en del grejer som jag tycker är väldigt ologiska. Men tyvärr, jag tyckte inte de var så bra. Jag läste en intressant grej om regissören till den här filmen, som heter Paul Slettown.
Något skumt norskt efternamn.
Ja, men uttalar det lite så
mycket som man har, Paul Slettown. Ja, det gick inte bättre för mig.
Nej. Han var tydligen, han blev tydligen, vet du, offered att regissera American Beauty 1999. Men han avstod, för han tyckte inte att manuset var tillräckligt bra.
Vadå, var det Sam Mendes som borde skrivit och regisserat den?
Nej, det var väl Spielberg som först skulle göra den, och sen var det Mendes.
Men alltså jag tänkte,
Alan Ball som har skrivit.
Ja, Alan Ball, det stämmer. Det är Alan Ball som har skrivit.
Spielberg har ju första kring på alla manus i Hollywood. Typ, nej, måste så här gå förbi hans kontor med alla manus.
Nej, men han är ju faktiskt ganska snäll. Han är ju bort, han gav väl Big Fish till Tim Burton också.
Ja. Jag tyckte bara det var lustigt. Nu vet jag inte om det här stämmer, men det står på IMDb så. Han hade gjort liksom en film, en norrman som gjort en film, och så blev han American Beauty i sitt knä och liksom.
Han hade gjort filmen Junk Mail, hade han gjort. Jag vet inte vad det är.
Inte jag heller. Men det måste ju vara med någon form av kontakt då som har liksom,
ja. Eller så var Junk Mail skitbra.
Men fan vad han ångrar det idag alltså. Shit.
Ja, han bara, nej, det här, den vann manuset en Oscar.
Men egentligen, tänk om det...
Jag vet inte, den fick 5 Oscars tror jag. Bästa film var en, och
men det kan ju varit mycket Mendes regi som gjorde filmen där också.
Jo, men även om nu manuset vann en Oscar, så tyder det på att det är ganska bra manus. Så han bara, det här
jag gillar att det lät som att Victor reste sig från sin stol när han skulle kolla om Oscar.
Det gjorde jag, för jag har American
han,
Beauty.
Han har ett arkiv.
Jag ska kolla mitt arkiv här, som är väldigt högt upp.
Ja. Alltså, fan, det står bara 5 Academy Awards including Best Picture. Så jag får helt enkelt kolla på datorn också.
Ja, men jag hittar nu och,
men vadå?
Ja, den vann en Oscar för bästa manus.
Men förklara, Victor, hur såg du, hur letade du nu? Det lät så intressant.
Nej, men alltså jag har min Blu-ray-hylla, har jag liksom en halv meter här till vänster.
Okej, du kollade på fodralet alltså.
Yes. Och jag vet, för jag vet, jag har fodralet i huvudet, så då kommer jag ihåg att det står 5 Academy Awards på fodralet. Och det gjorde det också, men det står bara 5 Academy Awards including Best Picture.
Obehagligt att du har fodralet i huvudet.
Jag har sett det så bara många gånger.
Coolt.
Nej, men hur som helst, Baby Call var inte särskilt bra tyvärr. Noomi, tycker jag, alltså hon... jag vet inte om det är bara för att det blir hennes svenska gentemot norskan, men det känns som att hon är så här över... Hon överartikulerar varenda ord. Hon är så övertydlig liksom på betoningen på orden. Det är liksom som att hon liksom verkligen måste göra väldigt tydligt vad det är för ord
hon säger. Låter det som att hon läser från papper?
Eller alltså hon gör det tydligt för den norska publiken alltså, för att de ska kunna fatta svenskan helt enkelt.
Ja, typ det.
Men frågan är, såg du den med svensk undertext?
Ja, den visades med svensk undertext.
Ja, så... för att jag körde igång den här filmen för någon vecka sedan. Och då skulle jag se den, men jag fick stänga av efter en kvart. För att alltså, jag, även om jag kan greppa norska hyfsat, så kunde jag inte, och det har inte kommit ut någon svensk undertext till den. Så då la jag ner. Så jag stängde av den, för jag kände att jag tappade för mycket grejer. Så jag kom en kvart
alltså, in. Norskan är inte så jävla lätt att förstå.
Nej,
jag rekommenderar inte direkt den här filmen. Men om man är lite förtjust i så här psykologiska thriller, så
som jag är. 20p på Pirate.
Eller så har den premiär om typ 4 dagar.
Så kan just det, förlåt ni som ger ut den.
Ja, det är faktiskt Treyarch som ger ut den. Eller, ja, de är väl distributörer.
Ja.
Sen såg jag också American Reunion, eller American Pie Reunion i helgen. Och den har ni pratat lite om tidigare.
Ja, alla tre.
Victor var ju stormförtjust.
Jag är lika förtjust som de andra faktiskt. Det är bara att jag låter mer förtjust för att jag tyckte att det är den bästa i serien. Ja. Fast de andra satt tre år också, precis som mig, 3 av 5 alltså. Men de lät mer negativa för att de hade liksom tycker att de andra två är bättre.
Ja. Nej, jag tycker att det här inte var ett så kärt återseende okay. till de här karaktärerna. Alltså, den här serien är ju inte högsta klassens filmer direkt. Men jag tycker ändå att det fanns en viss charm i alla fall 1:an, kanske 2:an. 3:an var väl också rätt rolig för sig. American Reunion tycker jag, det blev bara tramsigt och tråkigt. Det är liksom, jag satt hela filmen och i slutscenen när det var slut så bara, jaha, men det kändes som man hade gått och väntat på någonting. Och så hade de bara flyttit förbi och så bara, jaha, då var det slut.
Den flyger förbi extremt fort alltså. Det känns som en kort film.
Och jag vet inte, jag tycker Stifler, han blir så himla irriterande. Och alla liksom bajsskämt och sånt där. Det liksom känns så,
ja, det blir. Vadå, liksom, skrattade du inte när han bajsade i en låda?
Det blir liksom för publikans. Och liksom nu när de här är så mycket äldre, så blir det liksom, allt det här pubertala känns ju ännu mer pinsamt bara.
Ja, men det är ju det som är det tragiska liksom, att de fortfarande är som de är.
Det är en tragisk film alltså. Det är ingen komedi, man sitter bara där och plågas typ av att se de här personerna.
Frågan är ett psykologiskt varför drama. Det är tragisk. Hannes, han ser den här djupa underliggande meningen med att de här är liksom barn i vuxna kroppar fortfarande, medan Patrik bara tycker det är en svinusel film så. Ja. Det är tragisk på olika vis.
Typ, jag satt och började så här, oh, det är så sorry.
Ja. Det fanns en scen som var riktigt rolig. Det var en John Cho som spelade den ena MILF-guyen.
Helt inte senare karaktär, jag bara skrev ut dem
typ. Ja, fast alltså, den scenen när han kom in första gången, det skrattade jag faktiskt högt åt. Det tyckte jag var riktigt roligt.
Ja, det kommer jag knappt ihåg när du säger det. Men vi ska inte spoila något för andra så.
Nej, för det är en oerhört
alla dör i slutet.
Ja.
Det är alltid lika kul när du säger så, Hannes.
Ja. Nej, så det är två filmer som jag har sett och jag rekommenderar ingen av dem. Så jag hade väl inte behövt ta upp det där, men
det är bra.
Eller kanske det är bra så att folk lär sig att stay away. Det är inte värt att kolla in. Så Rasmus Holmberg, vad har du sett?
Jag har sett rätt mycket sen vi såg sist, måste jag säga. Åtminstone för att vara jag. Ja. Jag har sett The Dictator. Jag har sett Leo, The Talented Mr. Ripley, Burn After Reading, Alien 3, Match Point, The Purple Rose of Cairo. Mm-hmm. Så, men jag tänkte börja prata lite om The Dictator och bara beta av listan här. Och The Dictator är ju en film av Sacha Baron Cohen som slog igenom för den breda publiken, kan man väl säga, med vårat.
Nej, Ali G måste väl ändå vara.
Ja, men Ali G var ändå, då var inte Sacha Baron Cohen särskilt stor, utan var Ali G stor.
Ja.
Och det är ju det som är skillnaden.
Breda massan är helt klart borat, som du säger, Rasmus.
Precis. Och det är Larry Charles som har regisserat.
Ja.
Men i alla fall, och sen gjorde han Bruno efter, som inte alls kom upp i samma klass, men ändå var rätt bra, tycker jag. Och sen så nu kommer The Dictator, den tredje filmen då, som är att Sacha Baron Cohen är en diktator, no shit, i ett land som heter Wadaji. Och han är dum i huvudet typ.
Ja.
Och jag tycker skämten blir jävligt tråkiga efter ett tag. För det går, hela filmen går ut på att han säger som amerikaner, bara att han säger challa, challa, challa i mitten. Och då skrattar alla liksom. För gud vad kul, han är ju typ arab, eller?
Ja. Ja. Det är så jävla förutsägbar film. Alltså, jag har ju inte sett den, men man vet ju exakt vilka skämt det är. Alltså,
amerikanerna kommer ju älska den filmen liksom.
Ja, men alltså amerikaner versus... den här filmen gör han ju bara för att bli sams med amerikanerna igen.
Ja. Kanske, ja.
Och det är ju jävligt irriterande.
Nej, du menar efter cowboygrejen där, eller nationalsången i Borat.
Ja, men båda, han har ju drivit med amerikaner i Borat. Och sen så har han hållit på liksom med homosexualitet i Bruno. Och det är ju någonting som amerikanerna, alltså både båda de ämnena har ju amerikanerna svårt för.
Men ja, kan inte det också vara egentligen ganska svårt liksom, det är väl, är det inte lite skämt om terrorism och lite såna grejer också?
Nej, men jag skrev det i min på min blogg rasmusforman.se, att amerikanerna tror att kommer tro att att han skämtar om araberna.
Mm.
Ja. Men egentligen så skämtar han ju om amerikanerna också.
Mm. Och man, han skämtar ju om deras bild av araberna eller
alltså, ja, precis,
alltså
precis.
Eller Mellanöstern egentligen alltså.
Och det är det som är intressant, för då funkar det ju. Då går det ju till varv så att säga.
Ja, precis.
Då, och då, de tycker att det är kul att han skämtar om liksom terrorister, och det här är ett land som ligger i Afrika tror jag, så det är ju de, ja.
Mm. Men, ja, men sen är det ju också det, han vinner ju så jävla mycket på det eftersom, alltså, eftersom amerikanerna eller den dumma massan av den amerikanska publiken, de kommer tycka det är jättekul för att han håller på och driver med, han tycker att de driver med Mellanöstern och hela,
ja,
det
här, precis,
och sådana grejer, medan vi då i Sverige typ tycker det är kul för att det går ett varv till, som du sa, att, mm, att han driver med amerikanerna egentligen, vilket vi tycker är kul.
Mm, ja, men det går ju inte överhuvudtaget, för hela skiten faller plast, för att humorn inte är rolig.
Men jag måste fråga, hur funkar, ja, det här är ju filmat som en spelfilm och inte som en dokumentärfilm som Bruno och Borat, hur funkar liksom det?
Ja, det blir en annorlunda grej och det funkar inte. Han borde hålla sig till dokumentärfilmen.
Mm. Mm. Okay.
Jag såg ett klipp från den här filmen idag, och om filmen är så dålig som det klippet var, då är den värdelös.
Alltså det är bara pinsam humor, och det blir helt enkelt inte kul, och det är väl det enda jag har att säga egentligen. Alltså det är en komedi, mm, och den är inte rolig, så då finns hela dess existensberättigande finns inte.
Nej.
Så fuck you, Sacha Baron Cohen.
Jag ska se den på lördag, så jag återkommer med tankar kring,
ja,
den här filmen.
Ja, just det, Ni dödliga får ju gå alltså, ja, efter att filmen
premierar.
Ja. Ja, och sen så såg jag filmen Leo.
Mm.
Eller Leo då.
Leo.
Leo.
Som är Josef Fares film om, vad ska man säga, gatvåld egentligen. Ja. Eller våld överhuvudtaget. Jag kan läsa synopsisen bara lite snabbt. Leo firar sin 30-årsdag, omgiven av familj och vänner skålar han för framtiden. Men när festen är slut och Leo och hans flickvän vandrar hemåt, händer något som för alltid ska förändra deras liv. Och de blir attackerade av två män, helt enkelt, och det går illa för dem. Och Leo drivs ut på en väg i hans liv han inte trodde han skulle hamna på, med hämnd och liknande saker. Och det är en väldigt, jag tycker att det är en bra film, för att den är, den visar hur det är på ett jävligt realistiskt sätt, och den är snyggt gjord, tycker jag. Den känns väldigt realistisk.
Ja, jag såg den också på tv samtidigt som Rasmus, alltså.
Oj.
Och jag, eller den gick ju på 2:an i lördags, tror jag.
Ja.
Och jag håller inte med om att det är en bra film. Jag tycker inte alls. Alltså det är ett rätt hemskt ämne liksom, och vad som händer i filmen, men jag tycker
den är fruktansvärt mörk.
Ja, det är, men jag tycker först och främst den håller inte på grund av just skådespelarna. Han som spelar Leo och sen Josef Fares spelar hans kompis. Jag tycker liksom ingen egentligen funkar speciellt bra.
Ja, jag tycker att Leonard Terfelt som spelar Leo då, det är kul för att alla har sina riktiga namn, mm, i filmen. Det är inte kul egentligen att säga det. Ja, Leonard Terfelt hur som helst spelar ju den arga kusinen i Jalla Jalla också.
Ja.
Och jag tycker att han är en jätteskicklig skådespelare, och det märks verkligen i den här filmen. Han är superduktig. Alltså det är få människor som kan bryta ihop på en grav eller på en begravningsplats och sånt, och få det att se realistiskt ut.
Ska jag vara ärlig, så är det Josef Fares pappa som är bäst i filmen.
Ja, men han är ju bara sig själv.
Ja, och det är ju det som är, alltså, han läser ju liksom inte manus. Josef säger liksom vad han ska säga, och så säger han det och kör han.
Mm.
Det känns liksom,
jag tycker att sämst i filmen är Josef Fares.
Ja, han är inte bra.
Han funkar inte som skådespelare.
Nej,
inte. Han skulle tagit sin brorsa Fares istället. Alltså Fares.
Ja.
Nej, men hela hämndgrejen, jag tycker ingenting är riktigt funkar. Men
som vi snackade om lite innan podcasten, så snackar vi om att Den har liksom fallit i glömska, den här filmen. Det är ingen som pratar om den längre, eller alltså, den har försvunnit ur vårt medvetande i princip.
Ja. Men jag tycker att ni ska kolla in den, för det är en intressant film.
Jag för mig att jag har hört att den kom ungefär samtidigt som det var en liknande händelse som skedde i verkligheten.
Okay.
Och det blev som en dålig timing, så att det var liksom...
Det borde ju,
de fick typ plocka bort den från biografen så här, alltså tidigare än vad de hade tänkt. Och det blev inte så lyckat tillfälle just då att få ut den liksom. Så
måste ju suga.
Det låter ju ändå som att det hade varit bra att det hade hänt i verkligheten, så att folk tar till sig filmen mer och så. Och folk, alltså det blir ju lättare för folk att relatera till det då. Det står i rubriken på Moviescene, ser jag, det är Alexander Dunefors som har recenserat den: kusligt aktuell om gatuvåldets pris. Och det kanske var så då, att det hade hänt någonting speciellt precis då, eller att det hade trappats upp väldigt mycket. Kanske Anton Abele kanske precis hade startat sin jävla organisation mot gatuvåld och liknande. Mycket möjligt.
Ja. Men det vore, jag vill gärna se den här filmen, främst för att Josef Fares har ju gjort mer de här liksom, vad ska man säga,
lätta filmerna, minst sagt.
Grejen med Fares, han...
Alltså så som han gjorde, den är också lite allvarlig, men den här känns ju liksom mörkare på ett sätt.
Ja.
Och jag vet inte, det vore intressant bara att se hur han liksom klarar av det. Hur tycker ni han klarar av det jämfört med hans komedier?
Jag tycker, alltså Jalla Jalla är en favorit för mig, men sen så tycker jag att den här är den mest intressanta filmen, i alla fall för farsan. Om man ser en film som Farsan, vad ger den en egentligen?
Humor, skratt, alltså...
Ja, alltså, ja, men när man väl... Den är ju bortglömd efter en vecka. Alltså, jag gav, ja, båda filmerna treor. Men jag tycker fortfarande att Leo är en bättre film, för att den får mig att tänka till liksom.
Det håller jag faktiskt inte med om. Jag tycker faktiskt Farsan är en sorgligare film egentligen. Hela hundberättelsen och hur, ja, liksom farsans, alltså jag vet inte, alltså jag tycker inte Leo funkar överhuvudtaget nästan. Det är en svag tvåa för mig.
Den funkar inte överhuvudtaget. Godkänt.
Ja, men alltså, nu kör inte jag via Moviescenes betyg meter liksom.
Nej, okej. Vad tycker ni om hans andra filmer då? Viktor och Patrik?
Jag gillar Jalla Jalla och Cops. Alltså speciellt Jalla Jalla.
Ja,
Farsan har jag inte sett.
Ser det
inte jag heller.
Vad fan? Vad gör ni?
Va?
Ha andra filmer att se, såla bort.
Mm. Nej, men så tyckte jag var ganska bra till första halvan. Sen tycker jag den spårar, eller den blir lite mer som hans andra filmer. Lite mer blattekomedi, som man brukar kalla det. Men jag vet inte, Josef Fares är ingen stor regissör.
Det intressanta är
att han
alltid säger intervjuer grejer, att varje film han har gjort sen Jalla Jalla har börjat ut, eller har typ börjat som en actionfilm. Och sen hör man att typ han vill göra en actionfilm, och han säger att han kommer vara bäst på att göra actionfilm. Men det blir alltid något helt annat. Alltså, Farsan skulle vara en actionfilm från början liksom.
Men alltså Jalla Jalla tycker jag är en kanonfilm.
Jo,
verkligen.
Ja, men
och sen, ja, det är det. Så att det är verkligen, han started with a bang liksom.
Ja. Filmade ju den bara med kompisar på en sommar liksom.
Ja, visst. Det är fantastiskt.
You, so love
you, ja, grym filmmusik alltså.
Ja.
Men Rasmus, nu får du snacka lite om Burn After Reading, tycker jag.
Så bra.
Ja. Shit, vad mycket film jag måste prata om nu då.
Okay, spela på.
Ja, Burn After Reading, det är alltså filmen om CIA-agenter av Joel och Ethan Coen.
Så bra det.
Som de gjorde, nej, gjorde de, var det
2008.
Ja,
2008.
Yes.
Och den är bra. Men
5 av 5.
Inte 5 av 5, inte ens nära.
Stark 4.
Hur som helst, jag tycker att den var väldigt rolig och så, och George Clooney är ju världsbäst i den, och det är Brad Pitt också. Alla är egentligen jättebra, förutom, jag har lite svårt för Frances McDormand som,
hon är underbar liksom.
Hennes stil kan vara lite påfrestande. Jag klarar inte av henne.
Ja, men hennes karaktär är ju väldigt påfrestande.
Ja, men alla hennes karaktär är ju likadana.
Vad fan, Fargo, där är hon hur bra som helst.
Hon känns väldigt Coen-er, om man ser.
Ja, hon är ju fan gift med Joel.
Jaha.
Nej, Ethan är det, va?
Ja, okay.
Hon är gift med båda kanske.
Nej, fan, det är Joel. Det är Joel. Joel är han med svarta håret, va? Svarta, mm, långa, krulliga håret.
Har inte båda svart hår?
Nej. Är de inte tvillingar?
De är judar, de har ju...
Den ena är nästan flintskallig, eller så har så här väldigt kort hår.
Ja, de är inte blonda i alla fall. Skitsamma, nej, vi ska inte ha hår i mixen.
Ah, strunt så.
Det är faktiskt den första filmen sedan Barkham Fink som de inte använt Roger Deakins som filmfotograf.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Nej, de kör... Men anyways, Roger Roger Deakins filmade väl True Grit också?
Ja.
Jaha,
ja, det jag sa att det var...
Men Burn of the Reading kom innan True Grit.
Ja.
Men hur som helst, jag har inte så mycket att säga om filmen ärligt talat, för att den var bra och de här treorna, alltså de har man så mycket att säga om.
Du för mig tycker att det ligger på tre alltså det...
Jag tycker den är fantastisk.
Ja, den har jag också, verkligen 5 av 5.
Den lyckas inte klättra mot Viktors femma.
Nej, verkligen inte. Och jag måste berätta en liten anekdot om John Malkovich.
Ja.
Jag satt nämligen på New Jerseys flygplats i The State of New York. Är det väl? Ja, det är det. Hur som helst. Och var helt säker på att jag satt bredvid John Malkovich i kanske en halvtimme. Och jag tyckte den känslan var cool. Han hade så här långt krulligt hår bakåt som han har i filmen Red ungefär. Och sen satt han liksom bakvänd från mig.
Men du var grottfrut hår, det måste vara han.
Nej, men och sen så hade han en lite, han var väldigt lång. Och så hade han en kofta, eller en skjorta, så här blå och tofflor, liksom, nästan flip-flops. Och det känns, alltså det kändes verkligen som han, samma hållning och rörelser och allting. Och rösten var jättelik. Men sen så när han vände sig om så var det inte det. Och jag blev så jättebesviken och hade ett skit... tråkig flygning hem, besviken och så. Men han var bra i den här filmen i alla fall.
Ja.
Han, ingen säger fuck som John Malkovich. Jag vet inte om ni tänkte på det när ni såg filmen, men han säger fuck väldigt ofta.
Jag tycker att alla är briljanta hela vägen. Så att,
ja, men Brad Pitt är min favoritfilm. Han är så jävla skön. Alltså.
Ja, Chad Feldheimer. Han är
bara hela han, hela filmens stil, hela Coen, humor, liksom, allt är så jävla skönt.
När han lyssnar på musik och sitter i bilen där och diggar.
Och sin vattenflaska och bara...
Ja, visst. Så här, riktig sport, överdriven sportnörd.
Ja, men det blir verkligen så här karikatyrer. Mm. Alltså, riktigt så här Coen-stil.
Mm. Men hade du något mer, Rasmus? På speeda?
Jag hoppar över några här. The Talented Mr. Ripley är en fantastisk film.
Ja, det är en riktigt bra film.
Men jag tänkte att det kanske inte finns så mycket att säga om den egentligen.
Förutom att den är riktigt bra. Matt Damon gör en av sina bästa roller.
Och Jude Law är också jättebra. Alla är bra i den filmen.
Ja.
Jag tänkte på det när jag satt och kollade på några Woody Allen-filmer. Och det skulle kunna vara en Woody Allen-film. För... om det hade varit för det första lite mer det är ju i och för sig jazz i filmen, men om det hade varit lite mer att de blev kära i varandra, att Matt Damons karaktär kanske hade blivit tillsammans med Jude Laws flickvän och lite sånt,
lite korsande kärleksrelationer.
Ja, precis, för om det elementet hade funnits också, så hade det varit nästan som en oreal film, förutom att den är så men alltså,
det är ändå lite såna där relationsintervjuer.
Ja, precis. Ja, precis. Man får ju den känslan. Och Woody Allens filmer är ju ofta att saker och ting vävs ihop väldigt mycket. Liksom. Och det är att någon skulle låtsas vara någon annan är ju inte en unik grej i en Woody Allen-film. Det händer ju liksom.
Nej, alltså det här, det är en film som platsar in alltså typ mellan Matchpoint och Cassandra's Dream typ, alltså de här lite mörkare historierna liksom.
Ja,
det är en film i det slaget.
Mm. Så jag såg faktiskt Matchpoint igår.
Ja. Grym också.
Igen. Jättebra film. Oerhört sexig.
Men bara en fråga angående Talented Mr. Ripley. Finns den på Blu-ray, undrar jag?
Det tror jag. Den är ju så pass stor och känd.
Ja, kanske. För jag har sett den någon gång för länge sedan. Jag kommer knappt ihåg någonting från den här filmen, så jag måste se den igen.
Ja, då ska vi se om den, för den är riktigt bra tycker jag.
Alltså den finns på 720p i alla fall. Den borde finnas på Blu-ray.
Ja, då borde den göra det.
Ja, men jag såg i alla fall Matchpoint också. Men det skiter den. Alien 3.
Finchers film, ja.
Ja,
såg en hatad första, film.
Såg den för första gången. Och den är ju avskydd av Alien-fans.
Och av Fincher. Ja,
det finns ju en viss skara Alien-fans som gillar den också, alltså det,
ja. Och jag tyckte faktiskt om den. Jag tycker att den ligger på samma nivå som Aliens.
Det tycker jag också, håller med om.
Jag tycker att den är jävligt cool, den här. Den har en helt egen stil. Och det uppskattar jag som fan, ja. Det känns som att David Fincher har tänkt till när det gäller estetiken i filmen.
Eller så är det att stilen den blir misslyckad för att...
Den känns väldigt mycket mindre och kompaktare än alla andra, ja. Och den lär ju ha en mycket mindre budget också.
Och så lite sköna religiösa så här undertoner har den också. Eller alltså, ja. Lite
ja, den är väldigt gotisk.
Ja, precis. Men Fincher vill inte kännas vid den, för att han fick, alltså han pressades ju av Fox åt olika håll, så han tycker liksom inte att det är hans film.
Nej. Men det är möjligt, jag skiter om det är hans film eller inte. Det är vad det är, och den var bra. Jag gillade den fan. Men tyvärr har jag nästan bara sett treor, förutom Tell Mr. Ripley och
Trist.
Ja. Men i alla fall
Men det är intressant det där, för jag har faktiskt inte sett Alien 3, även fast jag är en stor Alien fantast men det är mest att jag är stort fan av den första filmen. Men man har ju nästan bara hört negativt om Alien 3, så det är intressant att båda ni tycker att den är i alla fall helt okej.
Ja, han har visst den,
men jag har inte heller sett den.
Men vad var det jag tänkte på? Ska ni inte se dem innan Prometheus?
Jag ska kolla igenom allihop på Blu-ray innan Prometheus, ska jag göra i alla fall.
Ja, för det är det jag håller på med nu.
Ja.
Okay. Ja, jag ska ta se.
Finns ju tid kvar.
Trean och fyran också.
Ja, det är ju nästa, det är ju bara två veckor kvar.
Nej, och sen
ja,
har vi Alien vs Predator-filmen också.
Ja, just det.
Predator, sa du det?
Predator, ja. Jag vet.
De är ju viktiga att se inför.
Fast jag gillade ändå stämningen i första AVP, vad fan man, förkortningen är.
Men Rasmus, hade du några fler filmer eller
kan jag såg det? Också en till Woody Allen film, men det skiter vi i.
Ja, för du har snackat i 40 minuter.
Då kör jag mina 40 minuter nu. Ja. Nej, jag ska försöka fatta mig jävligt kort. Jag kör som Rasmus. Jag har sett, jag kan name droppa lite här. Jag har sett The Woman in Black, Monsters, alltså den här lågbudgetfilmen,
ja,
Gareth Evans. Och sen Dark Shadows har jag sett. Jag har sett We Bought a Zoo. Och sen har jag sett The Awakening. En sån här lite spökaktig film från 2011. Och sen Love and Other Drugs. Och sen Man on a Ledge har jag sett. Så jag tänkte, alltså jag skulle vilja snacka lite Dark Shadows, men bara kort om Monster, yes, då, som Hannes ville. Alltså, jag tycker det var en bra film. Men inte så mycket mer än så ändå, tycker jag. Alltså det är skön stämning, och han har verkligen lyckats, alltså, få fram grejer för de här pengarna. Jag vet inte hur mycket, vad den kostar att göra, men det är superlite, alltså, minimal budget är det. De har liksom en sån här digital kamera med sig, och sen åker de runt och hoppar ut på ställen som ser bra ut, och så frågar de personerna, får vi spela in er typ, och sådana där,
och sen,
får vi
gå in i ert hus, och sen gör han ju liksom specialeffekterna hemma i sitt liksom,
exakt, i datorn och så. Och, men grejen är att specialeffekterna märker man ju av ibland, alltså, så här, skyltar och sånt ser lite plastiga ut,
jo,
och
men
så
det
här,
ser
och
då ju fortfarande sjukt bra ut för en så liten.
Ja, ja, verkligen, för de pengarna är det ju helt fantastiskt, alltså, det är, ja. Så det är en väldigt bra film, och det är skönt att det inte är en vanlig monsterfilm, utan det är liksom ett tight drama mer. Alltså det är ju, ja, monstergrejerna pågår liksom i bakgrunden och så här, men det
gillar man ju som fan att, ja, att det är så, att det handlar om människorna och inte om monsterna.
Exakt. Ja. Alltså det är de här två, den här killen och den här tjejen, det är liksom deras liv som är i centrum. Det skulle inte behöva vara monstergrejerna egentligen. Det skulle kunna vara vilket krig som helst.
Men det gör det egentligen jävligt mycket mer intressant, för man vet aldrig liksom, oh shit, vad kommer hända liksom.
Exakt, så det är en. Och sen gillar jag, sen när väl monsterna är framme, tycker jag det funkar rätt bra. Alltså, det finns en scen vid en bensinmack där monsterna är i mörkret, och så blinkar de så här, och då ser det sjukt bra ut, alltså. Men sen andra scener ser man ju att det är väldigt billig CGI. Det är ett flygplan som dras ner under vattenytan till exempel, som ser rätt billigt ut och sådär. Men ja, nog om det, men det är en bra film i alla fall.
Ja, alltså, kort på inflik, jag tycker att den är riktigt bra liksom.
Ja, jag håller med.
Skådespelarna och dynamiken och liksom kemin de emellan,
ja,
och liksom karaktärerna, hur de är, jag tycker det är riktigt bra liksom, och det är det man fokuserar på i filmen, med liksom det här i bakgrunden. med alla aliens och sådär. Jag tycker att det var en av de bättre filmerna det året. Den kom väl 2010. Oh.
Men jag tänkte, för att hon, den här tjejen i den här filmen, hon har väl inte fått några gigs efter. Men jag tänkte Scoot McNairy, som vi snackade om, Hannes gillar hans namn, Scoot. Som är med, han är med i Killing Them Softly, eller alltså Kogan's Trade, har ju han fått en roll i. Och det är ju verkligen ett hopp uppåt. Så, men jag tror inte tjejen har fått några vidare.
Men grejen, jag måste...
Det är synd, för hon är jävligt bra också.
Grejen med kemin och det positiva, det är ju att de är ett par på riktigt. De har ett par innan filmen. Och liksom, så det är ju,
det visste inte jag.
Det är ju riktig kärlek i filmen.
Jaha, bra precis.
Det är intressant. Men alltså den är bra, det tycker jag absolut. Så tack för tipset, ni har tipsat mig väldigt länge om den. Och jag har inte kommit
till. Och vad har du gjort? Du har prioriterat This Means War istället. Se farsan nu.
Ja, just Nej, men och sen har jag sett Dark Shadows, som Rasmus pratade lite om i förra avsnittet. Och ja, vad ska man säga om den här filmen? Jag tycker den är, alltså Rasmus klagade lite på den, men jag tycker den är ännu sämre än vad Rasmus tycker. Det är en fruktansvärt svag film. Väldigt, väldigt rörig och spretig. Och Tim Burton, han har som vanligt har noll koll på tonen. Alltså det är, han försöker här blanda någon sorts skräckstory med liksom flummigt hippie 70-tal och familjedynamik och tonårsproblem och allt möjligt försöker han kasta ihop. Och det är en väldigt intressant grej, för det är ganska nytt för honom tycker jag, även om det är både nytt och gammalt för honom.
Frågan är vad fan går på liksom. Han måste ta svar.
Ja, det är frågan, jag fattar inte heller. Men i alla fall, bortsett från att det enda som funkar riktigt i den här filmen, det är ett fåtal skådespelare, till exempel Michelle Pfeiffer och Eva Green, som jag tycker är lätt filmens största behållning. Och sen är den väldigt snygg också. Det är en jättesnygg film. Alltså rent, jag menar scenografi och foto och allt det här. Den är jättesnygg. Precis som det brukar alla Tim Burtons filmer vara. Men bortsett från detta så är det en dålig film alltså. Och jag skrev en recension på min blogg och satte 4 av 10. Och jag kan inte längre, alltså inte ens nu. Jag skrev den här recensionen för bara någon dag sedan. Och inte ens nu kan jag alltså stå fast vid den här 4:an. Alltså det måste vara 3 av 10. Alltså max. För mig. Så att det är en nästan inte godkänd. Den är precis godkänd. Och det är bara för att Eva Green, Michelle Pfeiffer är med, och för att den är så snygg. För att man blir inte helt uttråkad, för det går att titta på den. Alltså hade estetiken varit tråkig, då hade jag bara svimmat av alltså. För att det finns scener i den här filmen som är bland det värsta jag har sett på jättelänge. Alltså det finns en scen, jag tänker inte avslöja något, men det finns en scen med Chloe Moretz mot slutet av filmen, alltså i finalen. Alltså som är något kopiöst värdelöst. Alltså det,
tyckte du om det här jag pratade om, att de hade gjort Chloe Moretz sexig?
Ja, det är också jobbigt. Alltså, och jag har ju sett trailern och tänkte det kanske inte är så mycket. Men när jag ser filmen förstår jag exakt vad du säger, alltså vad du menar. Det är ju helt sinnessjukt. De håller ju på med det där hela tiden. Och det känns, jag håller med, det känns olämpligt på något vis. Det känns lite off. Alltså det, jag vet inte, vad menar liksom Seth Graham Smith och Tim Burton med det här, undrar jag. Alltså det, hela den här biten, det var lite tveksamt tyckte jag.
Hon har väl legat till sig den.
Ja, mycket, mycket möjligt.
Bilden i huvudet.
Och sen finns det också några scener där Alice Cooper, rocklegenden Alice Cooper, dyker upp i den här filmen. Och
det är säkert en cameo, du fet spoilade nu för allihopa.
Ja.
Nej, men det
är det står i creditsen i början så här, with Alice Cooper.
Ja, precis. Och sen är det med i trailer nummer 2 och så där också, så att det är ingen stor spoiler, men i alla fall Alice Cooper är med, och eftersom det här är på 70-talet så borde han vara runt 20 år gammal, eller hur? Alice Cooper.
Men då spelar han sig själv eller?
Han spelar sig själv, ja. Johnny Depp kallar honom Go see that Cooper lady. Alltså det är det som är så kul, att han ser ut som en kvinna tydligen, Alice Cooper. Så att han har ett kvinnoaktigt klingande namn, så är det jättekul tydligen.
Vilket är jävligt märkligt, för han heter ju inte Alice Cooper. Det är hans band som heter Alice Cooper.
Ja, men i alla fall så, och han borde i alla fall vara 20 år. Och man ser ju att han är, vad är han, 60-70 någonting.
Ja, 60 någonting igen.
Ja, 60, och då ser man ju på honom att han är 60. Han ser inte ut att vara 20, så mycket kan jag säga. Och sen är det
den här borde CGI-at honom som gjorde med Jeff Bridges i Tron Legacy.
Tron Legacy, det hade ju varit något för världshistorien. Alltså det. Nej, men, och sen som Rasmus säger, det är ju hela den här alltså, konstant fish out of water-humor. Alltså det här med McDonalds-skylten, att han tror att det är Mephistopheles djävulen. Och så här att det kommer en bil på vägen och asfalt. Och det är sånt hela tiden som de driver med.
Och det känns och det blir så lite jävla tråkigt alltså.
Ja, det blir ju jobbigt efter ett tag. Så att, ja, 3 av 10 sätter jag på den här filmen. Det är en väldigt svag film.
Oh, vilken så.
Ja, så jag är väldigt, väldigt besviken. Men jag är ju inte ett stort Burton-fan överhuvudtaget. Förutom Ed Wood, som jag älskar. Men utöver den så är han väldigt svag.
Jag vill bara korrigera mig själv att jag kom på att han, Alice Cooper, tog namnet Alice Cooper efter att bandet splittrades. Skitsamma.
Okej, okay, ja. Så han är solartist också under namnet Alice Cooper.
Ja, han heter Alice Cooper. Ja. Han heter Vincent Furnier förut. Men okay. Så ni kan stänga ner mejlfönstret när ni precis öppnade.
Jag hade precis tänkt att skriva ett mejl till det.
Ja. Ja. Nej, men det känns bara, det är många lovande bitar, många lovande kugghjul. Men sen när det väl sätts ihop till ett stort maskineri så funkar det inte alls. Alltså det är bara, det spretar åt alla olika håll och tonen, alltså ingen kontroll på den. Burton har ingen kontroll över den här filmen. Så att det blir bara, det blir en soppa av alltihop det. Tyvärr.
Men soppa är gott.
Ja, i och för sig, minestrålsoppa. Men, Patrik, du har snackat lite om We Bought a Zoo. Och jag tänkte inte vara så långvarig på den, för jag tänkte snacka om en annan film. Men jag bara tänkte säga kort om We Bought a Zoo, att du tyckte den var väldigt svag. Du satte 2 av 5, tror jag, på den.
Mm-hmm.
Och jag satte 4 av 5 på den här
filmen.
Det
får du sjukt.
Ja, men alltså det är en svag 4. En väldigt svag 4 är det. Men jag tyckte den var jättebra. Jag blev varm av den här filmen och jag tyckte det var stabila skådespelare, stabilt manus och jag tyckte det var en fin historia, så att jag satt där och
sämsta jävla slutet någonsin.
Ja, det är lite svagt slut, ja, men i alla fall, vi har pratat om den här filmen tidigare, kolla de avsnitten, men jag tycker att det är en bättre film, så den rekommenderar jag i alla fall. We Bought a Zoo. Så Matt Damon är bra, Scarlett Johansson är bra. Och sådär. Så att jag, den gillade jag jättemycket. Man blev glad av den filmen. Och jag behövde det just den kvällen när vi såg den filmen. Så därför tog den mig ganska hårt. Så det är väl lite därför också.
Jag får som se flickan sa.
Ja, precis. jag får se den igen helt enkelt.
Ja.
Den filmen jag tänkte snacka lite mer om är en film som Hannes och jag faktiskt. Det är väldigt sällan att Hannes, eller det kanske inte är, men att vi tycker exakt likadant om en film och sätter samma betyg och sådär. Men det är alltså Love and Other Drugs.
Oh.
Som Hannes har 4 av 5 på. Medan andra, det har varit väldigt mycket 2 år och väldigt mycket 3 år och sådär. Men jag sätter en stark 4 på den här filmen. 4 av 5. Alltså 8 av 10 sätter jag på Love and Other Drugs. För jag tyckte verkligen, ja, den är ännu bättre än We Bought a Zoo.
Det är
jag
nu tyckte Victor Järner spårar ut.
Lite kanske. Jag har druckit för mycket, förlåt. Men ja. Nej, men jag tyckte Love and Other Drugs var jättebra. Och Anne Hathaway och Jake Gyllenhaal är en perfekt duo. Och det är så här sköna miljöer. Och en sån här väldigt tung story om Parkinsons. Parkinsons sjukdom i bakgrunden. Och jag tycker att Edward Schwick, och det här är helt sjukt att Edward Schwick har gjort den här filmen.
Grym regissör, grym.
Ja visst,
grym.
Blood Diamond och Glory och
jag tror du skulle säga att det var en
Samurai
historia och om Viagra i bakgrunden.
Ja, det är det också, det är en väldigt rolig historia om Viagra i bakgrunden.
Mm.
Så att det är en film som blandar humor och tragik, och det älskar jag, typ som i Up in the Air, en annan film. Ja. Som blandar så här väldigt melankolisk 50-50. Känsla. 50-50 är också ett bra exempel. Som blandar väldigt melankolisk känsla med liksom glädje och väldigt, alltså bara vanliga skämt liksom. Och jag tycker det funkar jättebra i Love and Other Drugs. Så ja, den rekommenderar jag otroligt varmt.
Jo, jag också.
Stark 4 av 5.
Jag också. Grejen var att jag såg den på Lucia Movie Night i 2010, december. Det var typ 2 månader innan den skulle ha biopremiär i alla fall.
Ja.
Och du vet, man har sett 2 filmer innan. Det här var kanske 4-5 på natten liksom. Och nu måste de visa någon fet film. Så här, jag kommer ihåg att man typ hade sett fram emot att de skulle visa 127 timmar och grejer. Så visar de den här.
Ja,
ser de att de ska visa Love and Other Drugs.
Typ, och du blir värsta besviken
så,
direkt.
Så säger han på scenen, en rom kommer med så här, Anne Hathaway och Jake Gyllenhaal. Och jag bara, ska jag dra eller ska jag sitta kvar? Och så sitter jag kvar och så ser jag den. Och ja, det slutade med att det var en perfekt avslutning på den natten. Liksom. Det var en,
ja, det är ju verkligen en kanonfilm, alltså jag vet inte,
ja, varför den är. Alltså stilen, alltså båda två gör jättebra ifrån sig, den är tragisk, den är vacker, den är.
Ja, den är väldigt, det är en väldigt vacker film.
Den är kul också, man känner liksom. Och
Och så närgången film också, det är en väldigt rå film. Alltså ja, de är ju nakna typ. Alltså i hälften av filmen är de nakna båda två. Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Rasmus går in på parkbindet.
Ja, direkt. Jag har ju sett
det. Ja. Men, du kanske vill
men vad säger du då Rasmus, som är lite mer negativ kring den här filmen?
Alltså jag tycker det är en bra film också. Den, ja, den har absolut en bra romcom.
Fast men, det är mer än romcom, det är mer,
det är inget så här superspeciellt heller.
Alltså jag tycker det är Crazy Stupid Love är det igen. Alltså Crazy Stupid Love, eller eftersom Love and Other Drugs kom ut tidigare, så var ju Crazy Stupid Love var Love and Other Drugs igen. Alltså det är en väldigt, det är en vanlig romcom samtidigt som den liksom, den står högre på något vis. Jag vet inte, det är en säker film. Den känns säker.
Ja, alltså det jag tycker Crazy Stupid Love hade som inte Love and Other Drugs har, det är väl alltså den,
den hade inte Ryan Goslings nakna.
Nej, men, bara här, precis. Nej, men jag tycker att jag tycker att Crazy Stupid Love var mörkare.
Nej.
Nej,
Love and Other Drugs är mörkare tycker jag också.
Jag tyckte att det var mörkare med så här,
i slutet på Love and Other Drugs blir det liksom flamskommit.
Men ni kan väl inte relatera till det mera perfekta jävla livet.
Nej, men liksom det blir
nej, men alltså Parkinsons, att hon med 100% säkerhet kommer vara liksom ett collie om ett visst antal år är ju ganska mycket mer tragiskt tycker jag, en splittrade
kärlek. Ja, och liksom hela slutet i Love and Other Drugs känns väldigt mycket, det känns väldigt mycket flamskomedi nästan.
Vadå, du menar Crazy Stupid Love nu, inte Love and Other Drugs?
Nej, Crazy Stupid Love menar jag.
Ja,
nej, men liksom, när de bara, alla bara hoppar på varandra på gården.
Ja, det spårar, jag tycker det är
fast. Det blir lite såhär Jude Apatow-humor typ.
Ja, det spårar ur lite i, men det, ja, det spårar väl ur lite i Love and Other Drugs på vissa ställen,
ja,
också,
men
nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker, och där har vi en annan grej, att här är det också två helt olika. Så, som Tim Burton, han försökte balansera tonen i Dark Shadows, men Edward Zwick, som är en mycket bättre, mycket skickligare regissör än Tim Burton, han lyckas liksom balansera de här olika grejerna. Han vet hur man gör det, och då blir det bra. Det är samma som Jason Reitman, som jag sa, som kan balansera så här skittungt drama med den här lättsamma, kvicka dialogen och allt det här. Alltså det tycker jag är imponerande, och det kan inte Tim Burton till exempel hantera. Så att, och därför gillar jag Love and Other Drugs.
Men
jag älskar verkligen Love and Other Drugs, kan jag säga. Jag måste se den igen, alltså det är en stark fyra.
Nu Victor, ja, nu får du prata klart.
Ja, nu har jag pratat klart. Jag tänkte snacka om Man on a Ledge också, men jag lämnar den till nästa
gång. Det får du göra, för nu jävla tjejer, upp med öronen, för nu blir det brudfilm för hela slanten. Ja, det blir det. Först blir det en romkom.
Öppna öronen, det är kul, för de satt så här med händerna för öronen innan.
Det är väl bara Charlotte Brange som sitter och lyssnar på det här, förhoppningsvis.
Shout out till Charlotte Brange, ja, ett troget fan.
Jag tror inte hon lyssnar, om jag ska vara ärlig. Men okej, okay. This Means War, actionkomedi av MCG, ni vet den där.
Så dålig den är
alltså. Älskade regissören som har gjort massor.
Man säger väl MacG, inte MacG, MCG, ja.
Han heter Joseph McGinty eller någonting tror han heter.
Ja, whatever dudes.
Ja.
Ja, jag tänker säga MCG ändå. Eller MacG då, för han är en jävla gangster. Hur som, actionkomedi handlar om att två CIA-agenter faller för samma brud, och de ska liksom battla över hennes, vem ska få henne liksom. Och
det är basically Burn After Reading.
Ja, lite lättare ton, ja, och sådär.
Chris Pine spelar, som vi känner igen från Star Trek rebooten och grejer, spelar ena spionen, och underbara Tom Hardy från Bronson och kommande Batman.
Alltså, filmen är ju värd att se. Nu har inte jag sett det, men den är värd att se bara för Tom Hardy.
Precis, ja, visst, det är grejen, är att
men alltså du kommer bli besviken, ja, om du tänker så, alltså,
jag tänkte komma där. Tom Hardy är ju en grym,
ja,
skitsamma, Tom Hardy ena spionen, Chris Pine ena spionen, och Reese Witherspoon spelar liksom bruden emellan. Men det är en jävligt lätt actionkomedi, och grejen är att Nu gillar Chris Pine också, men Tom Hardy är ju mycket, mycket bättre skådespelare. Och jag förstår inte varför han måste, när han har byggt upp sin karriär så jävla bra, ja, med allvarliga och bra seriösa filmer, så gör han. Jag förstår att han vill göra något lätt och något kul och försöka på humorsport, men han funkar inte i en sån här typ av film. Chris Pine funkar mycket bättre som den här lite mer komisk. Ja, jag tycker det i alla fall, men
ja, lite, ja, jag håller med dig, jag förstår vad du menar.
Ja, men hur som, jag tycker filmen funkar inte. Det är en jävligt lätt film, den är inte, alltså, den är inte rolig. Jag tror inte jag skrattade en enda gång. Det är väl någon scen som är lite småunderhållande, men
ja, det är det enda, alltså det, ja. Det är en otroligt dum film.
Det är en
alltså
riktig bakisfilm på söndagen.
Ja, det är det verkligen.
Man alltså, kan somna till 20 minuter och typ så här.
Den idiotförklarar verkligen. Alltså jag hatar såna filmer som idiotförklarar publiken. Och det gör verkligen Dismissed War. Alltså det finns en scen i filmen till exempel när de gör ju så här, de tävlar ju mot varandra då, och så håller de på med sina agentteam typ och skickar flygplan och sånt efter varandra och såna här helt sinnessjuka grejer. Så då är de är ute och åker på något jävla ställe, så skickar Chris Pine skickar en sån här drone efter Tom Hardys karaktär då, som umgås med Reese Witherspoon, eller hur? Ja, så är det, Hannes.
De ska
så här, sånt här ett drönarflygplan liksom. Ja, och då tar Tom Hardy fram en pistol. Alltså inte ljuddämpad, utan en vanlig pistol. Och skjuter liksom några decimeter ifrån Reese Witherspoons huvud. Och hon hör inte.
Jo, grejen är att hon hör och han säger en bortförklaring. För hon ser explosionen också typ. Och han säger att det var typ så här. Alltså,
att avgasröret.
Nej, men det är avgasröret. Det var typ såhär, hon
accelererar
för mycket. Hon bara, aha. Men,
ja, just det. Aha, just
det. Ja, det är typ för att hon är en dum brud. Ja, skitsamma. Hur som...
Helt fruktansvärt var det.
Alltså, och hela den här Till Schweiger, eller Schweiger, hur fan man nu tar hans namn och spelar någon...
Till Schweiger, ja, han är Inglourious Basterds.
Han spelar någon såhär ryss skurk eller någon jävla typ av skurk för något annat land. Helt intetsägande backs eller såhär story. Den funkar, men alltså... Det här, alltså... Mm.
Och sen hela grejen, alltså hela filmen faller för mig. För att i början så är det hela det här att jag riskerar mitt liv för dig mannen typ. Och sen kommer det en tjej emellan som är en bitch egentligen, eftersom hon är med båda två samtidigt. Och ändå så är det så här att då spricker hela deras vänskap, som att de kunde lägga ner livet för varandra tidigare. Och sen spricker det här över
Reese Witherspoon. Det visar ju vilka kompisar de egentligen har varit liksom.
Ja, precis, det är
jättetråkig film. Ja, ni kan se den ändå, för jag vet att många kommer där. Men nu snackar vi en till brudfilm här som är faktiskt bättre, tror det eller ej, och är en remake. Och den heter Footloose och är en musikal. Handlar om den här filmen är inte jättebra heller, men den har stora problem. Nu har inte jag sett originalet. Jag vet att Patrik sett originalet. Det är väl Kevin Bacon i huvudrollen där och grejer.
Ja, mm. Ja, 80-talet är det, var den kom ut eller?
Ja, något sånt, ja. Hur som, handlar om en snubbe spelad av Kenny Wormald. Har aldrig sett han i något. Nu ska vi se här. Han ser i alla fall ut som en ung Johnny Depp lite från 21 Jump Street grejen där. Oh, okay. Han var till och med Clerks 2 den här Kenny Wormald. Ja, skitsamma. Inte sett han i mycket. Och det handlar om att hans mamma precis har gått bort, sorgligt nog. Så att han ska åka ner, flytta ner till sin, jag tror det är morbror eller någonting, nere i någon stad i amerikanska södern. Och bo där. Och det blir ju så här the new kid in town. Och där bor någon populär och lite halvbitchy ung tjej. Och hela grejen handlar liksom om att den här stan, för 5 år sedan innan han flyttade dit, så dog 5 ungdomar i en bilkrasch. Då de var på väg hem från typ en dans så här. Och efter det så har stan förbjudit dans öppet. Man får inte liksom, ungdomar får inte dansa för det är farligt typ. Jättekonstigt att en sån lag överhuvudtaget kan komma igenom. Och Dennis Quaid spelar den här lite populära bitchiga tjejens pappa. Han spelar en pastor. Och jag gillar Dennis Quaid. Han borde få mer roller.
Den enda mer givna castingen där, det hade varit Liam Neeson. Men sen är det Dennis Quaid.
Ja,
på den listan.
Ja men typ.
I originalet är det ju...
Liam Neeson.
Nej men vad fan heter han? Han är 3D-kortet från solen farsen.
John Lithgow.
Ja, John Lithgow. Ja, han spelar. Han är rätt skön i den rollen. Ja.
Men hur som så handlar det om såklart, ni förstår säkert att den här snubben faller för den här bruden, de blir ihop, de ska få dans lagligt igen. Och det blir musikal, det blir lite cheesy och det är den här comic relief polaren. Hennes gamla ex är den här douchebaggen. Ja, ni vet.
Om jag känner sådana här filmer rätt, så känns det som att det kommer att vara ett väldigt mörkt och oförutsägbart slut faktiskt. Känns
ja, alla dog i slutet. Det kom så här zombies. Nej men ärligt talat, alla dog i slutet. Nej, de gjorde det.
Jag lovar.
Han lovar inte, och ifall han lovar så har han spoilat Footloose.
Och då är han officiellt sparkad från filmen.
Ingen drog, men
Kan du bara sluta på
käften.
Alltså skärmen i originalet är ju dels Kevin Bacon.
Och det är väl 80-talet.
Torra jävla frisyr.
Ja, just det.
Ja, jag kollade faktiskt på lite screenshots. Den var väldigt torr.
Ja, extremt torr. Det är liksom, jag vill bara ta en näve gelé och liksom bara mosa in i håret.
Det är hårmixen igen här.
Ja. Och sen musiken då, framförallt.
Men det är väl 80-talskänsla. Men det här fanns ingen 80-talskänsla. Det här var en trist film. Ser ni inte? Ja. Jag vet inte varför jag har sett två jävla. Jag måste hoppa fram på tåget nu också.
Ja, du får prioritera lite bättre, Anders.
Och jag såg Leo också ju. Men den har vi snackat om, och den har inte heller
så. Ja, den har snackat om.
Men
ja. Med de orden, va?
Ja. Next time. Ja,
då är vi klara.
Ja.
Nästa avsnitt kommer vi tillbaka med ett, ja, det blir ett specialavsnitt av filmen LOL med Miley Cyrus.
Ja, det blir just det. Ja. Ännu mer brunfilm, mer tjejer till.
En djup recension / analys av den filmen.
Ja, Victor kommer upp till Stockholm bara för att se LOL.
Vi har bokat
på morsdag.
Vi har bokat VIP-biljetter på Rigoletto.
Ja. Det sorgliga är faktiskt att jag satt ensam i salongen i Kalla, eller alltså med andra, men jag satt själv. Jag hade inget sällskap med mig och såg This Means War på Alla hjärtans dag.
Det är så jävla mobbad.
Helt ensam. Alla andra satt där med tjejer och killar och, ja, du vet, det var hemskt.
Jag vet vad de diskuterade med efter det.
Så min bitterhet kring den filmen kanske grundas lite i det också, jag vet inte.
Sitter och bölar på. Hur som Victor ensam, vi använder till.
Ja, men det var smygpremiär på Alla hjärtans dag i alla fall, så jag passade på.
Ja. Bra. Och skitsamma, då säger vi hej då, så syns vi.
Ha det så bra. Ciao, ciao.